jag skulle egentligen gärna ha velat sitta kvar i bänken. Inte för att det är så här allvarliga ord, utan därför att jag tycker det är så underbart att sitta på första bänken och så titta på den här fantastiska tavlan ni har. Tavlan med stenarna. Det, för mig är det som en predikan. Jag har inte bara en predikan. Jag kan få ut hur mycket som helst av att titta på den där tavlan. Det talas ju om i Bibeln att vi ska vara levande stenar. Och om vi tiger, då ska stenarna ropa. Så vilken påminnelse varje söndag att tänka på att vi har fått det uppdraget. Och det kan jag återknyta då till texten för idag. Sen tänker jag också så här, som pastor, predikant, så är det helt underbart om man kan lyfta på en ny sten och hitta något nytt där under, något som man tidigare inte har upptäckt. Eller om man läser Guds ord, att man läser det som att plocka stenar. Det kanske finns något nytt i texten som jag inte har uppmärksammat tidigare. En väldigt vacker illustration på predikan har ni här i er kyrka. Men nu ska jag inte predika om stenar, så var det ju inte. Utan temat för idag, och jag följer den föreslagna texten som finns i Svenska kyrkan och andra kyrkor för den här söndagen. Och det är alltså, temat är goda förvaltare. Och texten är alltså hämtad, precis som Peter läser det, ifrån Matteus evangeliet. Under årens lopp har det ju funnits otroligt många utläggningar och tolkningar av den här texten. Och när man själv ska predika så gör man ju faktiskt så att man läser andra kommentarer. Man lutar sig mot sådana som har forskat mycket mera runt de här texterna. Och så har jag också gjort. Jag har hämtat lite av mitt stoff ifrån en som heter Björn Asterhed. Och mycket har jag läst från en annan teolog, en amerikansk teolog som heter Klein Snodgrass. Så vet ni det, vad jag kan ha hämtat en del uppgifter ifrån. Och mycket har jag ju bett och funderat själv och tänkt. Som sagt, den här texten har man ju hört predikas över många gånger. Och jag har själv hört mycket när man talar om de här talenterna och för över på att vi har olika talanger som vi ska använda. Nu tror jag faktiskt att Jesus egentligen inte tänker på det i första hand när han pratar om den här texten. För att ordet talang, det har vi just fått av den här texten. Alltså talenter fanns först och sen har ordet talang kommit. Och vi har kan härleda det till talenter. Så jag tror inte att det var det som var ursprungssyftet. Vi kan också läsa den här någon liknelse i Lukas evangeliet. Och jag kopplar faktiskt ihop de här båda liknelserna. Jag är säker på att Jesus har berättat de här vid olika tillfällen. Så det är inte samma tillfälle som Lukas tar med den som Matteus. Men Jesus gör säkert som många andra predikanter gör. Man ändrar på historien lite grann. I vilket sammanhang det nu berättas. Lukas skriver om det i sitt 19:e kapitel. Och där finns det lite skillnader på den här som jag tror är samma liknelse. Där står det var en man av hög börd som for iväg. Och han for iväg, han lämnade av en särskild anledning. Han skulle vara borta för att skaffa sig kungavärdighet. Han reste alltså bort för att bli utnämnd till kung och sen komma tillbaka och regera som kung. Och där tycker jag det finns en poäng med tanke på det Jesus syftar till. Och han gav sig alltså iväg. Han lämnade ut ett pund, inte en talent, utan han lämnade ut olika pund till 10 tjänare. Och han bad dem att de skulle faktiskt göra affärer. De fick den uppmaningen. Den hittar vi inte i Matteus. Men Lukas, där står det tydligt. De ska göra affärer. Sen står det också i Lukas att det var några som inte ville ha honom till kung. Och de skyndade sig iväg en delegation för att se till att han inte skulle bli kung. Det står det var landsmän som hatade honom. Och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: honom vill vi inte ha till kung. Jag tycker att Jesus, han är som alltid galant, strålande när han berättar. Därför att han syftar naturligtvis på sig själv. Han ska bli kung. Han är kung, men han ska till slut segra som kung och regera. Precis som vi sjung här. Vi upphöjde kung Jesus. Han är Herre. Men samtidigt så tar ju Jesus hjälp av en verklig händelse som precis hade skett. För när kung Herodes dog så ville hans son Archelaus göra sig till kung. Och han var ju tvungen att resa till Rom för att bli utnämnd till kung. Kejsaren måste utse honom till kung. Och före Archelaus så reste en stor delegation, några judar från Jerusalem och andra som redan fanns i Rom, samlades för att uppvakta och säga att vi vill inte ha honom till kung. Nu blev han ändå kung. Så Jesus använder en verklig händelse som folk mycket väl känner till för att belysa det han själv vill ha sagt. Jesus, vår store kung. Matteus, för att ta lite mer sån här exegetisk undervisning här. Matteus har berättelsen med i slutet av sitt kapitel. Och det är alltså där han har talet om tidens slut. Det här är alltså en eskatologisk liknelse. Det handlar om Jesu återkomst. Inte bara om de här talenterna. Matteus, hela evangeliet kan vi dela in strukturellt då i olika tal. 5 stycken tal. Och från början så är det bergspredikan som vi känner till. Många tal om, som talar om hur vi ska vara som kristna. Sen kommer utsändningstalet. Vi är skickade att föra ut det stora budskapet, berätta om frälsningen i Jesus Kristus. Så finns det ett kapitel som handlar där det är liknelsetalet. Och sen är det församlingstalet, hittar vi i Matteus. Och sen till slut så kommer ju det här talet om tidens slut. Det finns ju många olika anledningar till varför Matteus skrev sitt evangelium. Och det ena och framförallt den stora anledningen är ju att man ville få ner ögonvittnesskildringarna på skrift så att de lättare kunde föras vidare. Att det inte bara blev ett muntligt berättande utan att det kunde skrivas så att de Jesus troende skulle veta hur man skulle leva tillsammans som församling. Och där finns ju då i allt det som Matteus skriver finns frågor om etik, identitet, om andlighet, om uppdraget som Jesus har gett till oss. Allt, skriver Matteus, allt måste förankras i Jesus Kristus. Det han sa och den han var och det man själv varit med om, det tog Matteus med. De 4 första talen är kanske lättare för oss att ta till oss. Och sen blir det lite svårare när det kommer om talet om tidens slut. Det är ju så att vi, och det säger jag verkligen med betoning på vi, är att vi gärna vill ha den här bilden av, tycker jag, torr i munnen, ja, kommer vatten. Jag är så rädd. Jag sätter det i hals när jag dricker. Sen är jag rätt att jag ska knuffa till det. Jo, det här med att det är lättare att ta till oss de första talen, men talet om tidens slut är ju att vi gärna vill ha en bild, eller jag vill ha det, av en oändligt tålig mästare som har all förlåtelse för oss. Där han inte dömer oss, utan det blir lika. Men, och därför kan det vara en frestelse att välja bort de här texterna. Att klippa bort eller stänga till öronen eller titta åt ett annat håll. Men läser vi den här texten så märker vi att Jesus, han drar en gräns. Man drabbas av en gränsdragning och utav dom. Som jag sa innan så är det här en eskatologisk liknelse. Den handlar om Jesu återkomst. Men liknelsen är också en kallelse till trohet och en varning för trolöshet. Liknelsen handlar naturligtvis också om förvaltarskap. Och då inte vilket förvaltarskap som helst. Inte det jordiska förvaltarskapet. Det är väldigt viktigt att man gör det korrekt också. Men här i ligger ett förvaltarskap av det som Jesus Kristus har gett oss. Hans heliga ord. Guds riket som vi får då i uppdrag att förkunna. Det är det förvaltarskapet som läggs på oss. Och det finns alltså en nyckelvers i det här Matteus evangeliet. Och det står att den som håller ut till slutet ska bli räddad. När Matteus skriver sitt evangelium, då har det redan gått en generation mellan ögonvittnesskildringarna och det skrivna. Det som alltså levereras till församlingarna. Fortfarande har inte Jesus kommit tillbaka. Och att det dröjer, det är tydligt i den här liknelsen. För Jesus säger, efter en lång tid kom han tillbaka. Och den här tiden menas alltså tiden från det Jesus for till himlen och till dess att han ska komma åter. Det dröjde. Och vad betyder det då för kyrkan att vara redo och vänta? Att verkligen ta budskapet för allvar. Att kunna vara en sådan jordmån så att Guds ordet kunde bära frukt. Den här liknelsen har ju också sin särskilda adressat. Visserligen är den skriven till oss, men när Jesus berättade den så tänkte han på några särskilda. Och det var framförallt, var det inte till de skriftlärda och de andra judarna, utan det var just till lärjungarna eller till de människor som hade positivt tagit till sig hans predikan om Guds riket. Att höra budskapet om Guds riket, det är nämligen inte bara ett privilegium, utan i det ligger också ett stort ansvar. Det är alltså ett stort ansvar som ges till tjänarna i liknelsen. Om det är slavar eller tjänare, det vet vi inte heller. Det har också många diskuterat. Det grekiska ordet doulos som står i texten, det kan betyda båda delarna. Och det spelar inte så stor roll. Det som vi vet är i alla fall att tjänarna eller slavarna stod i ett totalt beroende förhållande till sin herre. Och då kan vi fråga oss, hur ser vårt beroende förhållande ut till herren, den samma herre? Jag har en god vän från Ecuador som besökte oss här i Sverige. Hon var en tid här och kommer då från mycket fattiga förhållanden i Ecuador. Och hon, först när hon kom till Sverige så slogs hon väldigt mycket av att man hade det så materiellt bra. Hon tyckte allt var så fantastiskt. Men sen så märkte hon att det verkade faktiskt som om människorna klarade sig ganska bra utan Gud. Man vände sig inte så ofta till Jesus. Och då sa hon till mig, om det materiella innebär att jag har ett sämre förhållande till Gud, att jag inte är lika beroende av honom, då väljer jag faktiskt att vara fattig. Och det är ju något som vi själva kan tänka på, att ibland kan det kännas för oss att vi kanske klarar oss utan Jesus Kristus. Men om vi tar till oss den här liknelsen så ser vi att det ska råda ett totalt beroendeförhållande mellan oss och vår Herre. Han är alltså Herre, och också det ord liknelse, det grekiska ordet är Kyrios. Och det använder vi också när vi sjöng här idag. Kyrios användes på den tiden, liga herrar, alltså de som hade tjänare som ni till Gud. Och också upp samma ord för att beskriva hur vi upphöjer dig, kung Jesus. Det är alltså Kyrios som vi sjöng. Ordet tog att han kom. Lärjungarna vet fortfarande inte om det än. Men Herren ger ett uppdrag, precis som Herren ger tjänarna i texten. Och i det här uppdraget så finns det ingen frivillighet, utan det handlar om skyldighet. Det gör faktiskt ofta Jesu liknelser. De talar mycket om vår skyldighet som vi har att leva rätt och att föra ut hans budskap. Men samtidigt som det är ett givet uppdrag och inte frivilligt, så står det också i texten att det här uppdraget, det ges till var och en att förvalta efter vars och ens förmåga. Var och en får ett ansvar som de faktiskt är kapabla att utföra. De får ingenting som krävs. Det är ingen press som sätts på dem. Men de får ett uppdrag och de är kapabla. Alla tre är egentligen kapabla. På den tid man hade sådana här ekonomiska arrangemang, att en återtjänare förvalta hans. Och faktiskt var det som tjänarna fick att förvalta. Talent, det var inget mynt. Det var ingen myntvikt. Och ur innehålla 60 eller 90 vikt på vilken platt då. Och så berodde det på vad det här myntet var i för metall. För då hade ju högre värde. Men man kan säga att en talent, det var 6 000 dagslöner för en vanlig daglönearbetare. Alltså var det 20 årslöner. En talent. Och han som fick 5 talenter, han fick alltså en enorm summa att förvalta. Mannen ger sig alltså av, och enligt Lukas ger han sig av för att bli kung och on. Och när mannen ger sig av, då förväntar han sig tillgångar. Man kan ha dörren om sig, att han säger, det handlar alltså om att jag ska göra på. Och att jag alltså på det sättet som Jesus var i ungdomskulturen, också i den kristna ungdomskulturen. För några år sedan så har små band och har skosnören, och på de skosnör W, så what would Jesus do? Så att när man gick då gjorde, så såg man ju det här skosnörerna, eller också hade man armband fästade runt armen. Det var en jättebra påminnelse att verkligen tänka på det här. Vad skulle Jesus ha gjort i den situation som jag är nu? Hur skulle Jesus ha handlat? En påminnelse om att verkligen vara en god förvaltare. 2 av de här tjänarna ger sig alltså av med detsamma att förvalta pengarna. De ska arbeta och de förmerar det. Och en, han gräver ner det. Faktiskt ett vanligt sätt att ha en pengagömma var ju att gräva ner. Det kanske är någonting som tätt och nöttre. I alla fall ger de det. Och så kommer räkenskapens dag. Och de 2, de överlämnar till sin herre allt det de har förmerat. De har verkligen skött sin syssla. Och de får också beröm. God och trogen, det är fina som vi gärna vill höra. Det är väldigt gott när vi hör runt omkring oss att man är både av vår mästare en gång. God och trogen. Tänk om det dömer om oss. Men den tredje dag, som, vad har han gjort som har inte förmerat sin summa? Vad har han gjort för fel? Vad är det för fel på honom? Jo, han har misslyckats med just detta att visa godhet och trohet. Vad är det för tjänare, de här tre, vilka är de tjänarna idag för oss? Jag tror att det är lätt att se andra människor, men det är, ibland är det lite svårare att placera in oss själva någonstans. Det är väldigt bra med vänner som jag har. Och när man kanske ska förbereda. En dag så var jag ute och gick med en väninna och jag talade lite då om texten. Och när vi gick där så träffade vi några personer. Några som faktiskt var äldre, som nyss hade liv. Det gick inte att ta miste på det. De var så lyckliga och sa, och det var så stor skillnad på det nya livet de nu hade. Man såg också längtan. Och det var att få berätta för andra om Jesus. Man såg, det fanns nu inga gamla de hade haft. Det viktigaste Jesus för dem. Så kände jag så här, det är väldigt lätt. Där har jag åtminstone ett exil. Den tredje förvaltaren då, är det möjligtvis vi. Vi som har varit kristna så länge. Vi har också en frälsningsupplevelse. Men det var så länge sedan. Och vi kanske inte känner samma glädje, vi kanske inte fascineras lika mycket av det som vi gjorde en gång. Och då tänkte jag, är det så? Betyder det att vi då har grävt ner vår talent? Att det inte är viktigt för oss att det förmeras, att vi berättar vidare för andra om detta stora som vi har i Jesus Kristus? Men jag tänker så här, att riktigt så illa är den där tredje. Men tänk efter själv. Jag ska inte säga det. Men jag tänker så här, att den tredje fått samma nåd som han har fått som alla de andra. Hälsningen i Jesus Kristus. Om det nya livet med Jesus Kristus. Men bort. Han ser inte värdet i det att vara en kristen. Och så här, jag lärde känna dig som en här inte har så. Och så är det. Guds ord har mångfaldigandets förmåga. Då är det någon som har hindrat den processen. Så när mannen grävde ner sin talent, då hindrade han processen. Han hindrade att Guds rike skulle förmeras, och därför var han en oduglig tjänare. Han ville inte vara med i processen. Och så följer då det ordspråket som används faktiskt på flera ställen i Bibeln, ett känt ordspråk. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det som han har. Allt tas ifrån honom. Det kan tyckas lite hårt, men det är inte någon som rycker ifrån honom, utan det är tjänaren själv som har gjort det här valet. Han värdesätter inte frälsningen. Han värdesätter inte att tillhöra Guds rike, och han vill inte ha den. Och i så har han också välsignelse. Det var det som hade anförtrotts honom att förmera. Matteus syfte med den här liknelsen, den är väldigt tydlig. En aning till Jesu efterföljare att vara trofasta tills Jesus kommer tillbaka. Det var därför allt man hade varit med om. Jesus skulle ju komma, dröjde och dröjde. Och kanske några redan hade gett upp hoppet om att han skulle komma tillbaka. Tillhör också vi dem som kanske tänker och har gett upp hoppet om att Jesus ska komma tillbaka. Tänker vi att Jesus är någon som har rest bort och varit borta så länge så att vi börjar undra om han någonsin kommer igen. Israels folk tappade också tålamodet i sin ökenvandring. De tappade tålamodet när de var på väg till det förlovade landet och de undrade om de någonsin skulle komma dit. Och de tappade inte bara tålamodet utan de tappade också sin gudstro och sin gudsrelation. Och de började faktiskt dyrka det materiella. Ni vet, de gjorde en guldkalv som de faktiskt tillbad trots att de hade sett så många bevis på att det bara fanns en enda levande Gud och han hade varit med dem. Hur handlar du och jag när vi upplever Guds frånvaro? Tappar vi också modet och hoppet? Tappar vi tron ibland? Det är ju svårt när det är tyst och vi bara får vänta och vänta. Frågan är, hur ska vi göra för att bevara hjärtat troget mot vår Herre? Det dröjer ju faktiskt innan han kommer tillbaka. Och även till oss så säger ju Matteus, han ger oss den här texten till oss idag. Vi som nu är Jesu efterföljare, därför att vi också ska vara trofasta och lydiga till hans återkomst. Han ger oss den här texten för att vi ska samlas, för att vi ska uppmuntra varandra. I liknelsen finns ju en tydlig relation, som jag nämnde innan, mellan Herren och tjänaren. Den relationen måste vi hålla levande. Att ha en nära och tät kontakt med vår Herre. Att samlas till gudstjänst, till bibelstudium. Att sjunga tillsammans. Att be tillsammans och att vara lyhörda för det ord som han säger till oss. Det är viktigt. För hur handlar slaven egentligen när hans herre är frånvarande? Och hur sköter vi det uppdraget nu när Jesus inte finns på det sättet hos oss? Han har inte återvänt för att upprätta det fullkomliga riket. Det är svårt och jobbigt att leva i en sekulariserad värld. Men hur sköter vi det uppdraget tills hans återkomst? Det finns en också annan angelägen fråga som vi behöver ställa till oss. Vem är vår Herre egentligen? Är det Jesus? Är det honom som vi tjänar 100%? Vem är det vi tjänar? Och det kan vi ställa oss, även vi i kyrkan. Är det Gud som vi tjänar? Eller är det kyrkan? Eller är det människorna runt omkring oss och deras förväntningar så vi vill göra ett gott intryck? Eller tjänar vi oss själva och våra egna syften? En tanke som slog mig när jag läste den här texten var att fastän den ju är väldigt personlig, talenten ges ju till var och en, pundet ger till 10 olika tjänare, så den är personlig. Men jag tänkte, kan man läsa den här texten kollektivt? Kan man läsa in den här texten som kyrka, som församling? Och då tänkte jag, hur den är pingstkyrkan? Är det och missionskyrkan? Är pingstkyrkan en kyrka som har fått 5 talenter eller 2? Och är missionskyrkan en kyrka som har fått 1 pund och slår in det i en fin duk? Det är ju en fråga som vi kan ställa. Hur fungerar vi som kyrkor? Nu var det bara exempel, hoppas jag, från missionskyrkan förstod, så det inte var så jag upplever min egen kyrka. Men det är en fråga som faktiskt är viktigt att vi ställer oss. Hur förmerar vi det uppdraget som kyrka tillsammans? Ibland har vi så många konstiga frågor som vi tar upp och som vi gör som angelägna frågor. Och det finns så många olika skillnader och tyckande och tänkande. Det är bra med demokrati, men ibland så blir det för mycket pratande och
man måste få igenom sin vilja, att vi faktiskt glömmer bort uppdraget som vi också som kyrka och församling har fått av vår Herre, att förkunna hans frälsning för alla människor som ännu inte känner honom. Ja, hurdana är vi som kyrkor och hurdana vill vi vara? Och hurdana är vi tillsammans? Nu har vi faktiskt firat gudstjänster tillsammans i sommar, och det är ju flera med mig som tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Men kan man ställa den här frågan utifrån den här liknelsen också? Hur kommer det sig att vi firar gudstjänster? Firar vi gudstjänsterna tillsammans i sommarvärmen och semestertider? Därför att vi tillsammans kan gräva en djupare grop och lägga ner vår talent? Eller firar vi gudstjänsterna tillsammans därför att vi förvaltar bättre de 5 punden tillsammans, missionskyrkan och pingstkyrkan? Jag hoppas givetvis att det är det senare, att det är därför vi firar gudstjänster. Och jag önskar att vi i fortsättningen ska fortsätta att stödja varandra så att vi blir goda förvaltare, var och en. Och att vi också kan hjälpa den som kanske tänker gräva ner sin talent. Att vi finns för den personen, att vi finns till så att den personen kan upptäcka det här fantastiska som vi alla har fått. Att få vara del i Guds rike och att få ha vår tillhörighet till Jesus Kristus, vår frälsare. Nu slutar jag min predikan och jag skickar bara med den här uppenbart sista frågan. Hur förvaltar du den talent som du har fått? Amen.